Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon. Här sitter vi och ni landar in i en konversation som är ganska tråkig för er, hoppas jag. Vi kan väl byta ämne, Per?
Låt oss.
Välkommen hit, Per.
Tusen tack.
Min onsdagsbästis.
Ja.
Som var borta förra onsdagen, och det kändes faktiskt tomt.
Ja, men det är vad man säger om unga talanger. Man kan inte spela alla matcher för att liksom utvecklas. Man måste träna lite också. Analysera spelet.
Problemet är att du inte anses som ung längre.
Nej. Så att, men talang.
Igår så hade vi Lennart Ekdal här.
Ja.
Känner du till henne?
Gud ja. Det är ju, man borde ju frysa ner hans spermier med tanke på vad han har producerat för svensk fotboll.
Eller mammans ägg.
Båda förmodligen.
Ja, men för
det är kombinationen är resultat.
Ja, det är ju spännande att fostra egentligen. Så det här nålsögat som man ska genom för att bli fotbollsproffs. Mm. Det är ju fascinerande att det är två stycken från samma familj. Och extremt. Att det liksom inte är ett eller två år mellan dem. Utan det verkar ju vara 9 år mellan dem.
Ja.
Och det gör ju att... de har ju liksom inte tävlat och bråkat och tjafsat med varandra. Utan Lennart och Malin har ju då ändå fostrat de här i sin egen herrevärld, så att säga.
Exakt. Två gånger om. Alltså inte liksom att man har gjort det skjutsat i samma träningar. Nej. Utan det är så här, de gör det en gång. Sen så hinner de pusta ut. Och sen så är vi kör igen.
Ja, och det är också Brommapojkarna, tänker jag. Ja. Där är rätt mycket att stå i.
Ja.
Så att imponerande så. Men han har ju skrivit den här boken då. Mm. Lennart Ekdal, Fotbollsfamiljen, en pappas berättelse. Och jag har börjat fingra på den. Jag fick den för första gången igår. Mm. Här är den. Och bollen är rund på, och allt kan hända. God läsning önskar Lennart Ekdal. Den är dessutom signerad.
Fantastiskt.
Fint. Och den här sa vi då att vi skulle lotta ut.
Ja.
Och det har vi gjort nu. Och då säger vi stort grattis till Jonas Näström. Och han blev då vinnaren utav det här. Så den här kommer skickas till dig. Fint. Idag också, vilken uppställning människor.
Ja,
förutom Frykenbrand.
Det är därför jag är här.
Engman Pascal.
Ja. Fantastiskt.
Vad kan du berätta om honom?
Fantastisk författare. Mm. Han är ju, vi snackade om det lite innan, att han har liksom lite så samma effekt som Zlatan med sin bok. Alltså har fått unga killar framförallt att börja läsa ganska mycket. Och har ju, det är så intressant med, han är ju före detta journalist. Men han får ju, när han gör sin research till sina böcker, han får ju mycket större inblick från sina källor i den världen som han gestaltar. För att han är romanförfattare och inte journalist. Så man får en bättre inblick i de här.
Och han har ju skrivit lite grann om matchfixning nu.
Precis. Och det är ju ett ämne som vi kanske ser lite blåökt på i Sverige.
Ja.
Vi är ju ett av de mest drabbade länderna i världen vad gäller det. Vilket finns många
och kanske skriver till. Minst om det i världen.
Exakt.
Också.
Och där är det liksom, samhället lite grann har svikit idrotten, tycker jag. Och det kan vi snacka mer om sen. Men det är ett superintressant ämne.
Sen kommer väl, skulle man kunna säga, beskriva henne som kanske en av Sveriges mest kända idrottare. En av Sveriges mest framgångsrika idrottare genom tiderna.
Mm.
Och ganska coolt, det här är en människa vi har sett växa upp på något sätt. Liksom i offentlighetens ljus.
Mm.
Sara Sjöström.
Ja.
Men vilken härlig morgon.
Ja,
vi skriver in den 26 oktober, det är vecka 43. Nästa vecka är det där märkliga höstlovet med någon ny modighet. Men...
läslov.
Ja, eller så ska vi inte ha något jävla lov där.
Nej.
Så här är det. Du vet ju att jag gillar Samuel Lidholm väldigt mycket.
Ja, jag har hört det. Folk säger det.
Och han har ju... så följande grej. 2018 spelade han i division 1.
Mm.
Han var ju liksom, han har ändå varit lovande och har haft ett jävla driv. Mm. Men liksom jobbat väldigt hårt för sin karriär och försökt liksom söka vägar framåt. Men det har inte varit spikrakt uppåt.
Mm.
Så att 2019 då, så förvisso superettan, men utlånad igen. Mm. Spelar i division 1. 2020, samma sak. Spelar i superettan. Superettan utlånad till ett annat lag i Superettan som åker ur. Mm. Så liksom han får liksom inte fästet i Superettan. Mm. Fast han själv tycker, och många med honom, att han bör spela där. 2021, ja men då är det verkligen division 1 på riktigt. Mm. Alltså då är det med Brommapojkarna.
Då får han en plats liksom.
Ja, mm. För att de har åkt hela vägen rakt ur. Så de lämnar Allsvenskan och liksom kraschar rakt ner i division 1. Och där börjar han liksom... Där vinner han ettan, vinner superettan i år med Brommapojkarna och nu går upp. Och det som är lite roligt är att han är en av våra anställda här.
Precis.
Som numera är allsvensk.
Ja.
Det är superhäftigt och det är så... det är ganska lätt att vi fastnar de här fantastiska spelarna som tidigt kommer upp i högsta ligan och bara liksom vandrar vidare. Men att liksom söka drömmen och söka liksom... vägen hela tiden för att nå även fast det inte är spikrakt och sen när man når dit är faktiskt jävligt fint.
Exakt, och det är det som är så jäkla roligt att se när det blir den här typen av med snabba resor som BP gör, att det finns så mycket, alltså den typen av stories. Om jag tar Amadeu som också har liksom varit här och
snackat,
liksom hittat tillbaka till fotbollen via musiken. Oscar Pettersson som var liksom en av matchhjältarna igår med 1+1. Tog väl också ett break i fjol på grund av typ hjärtinflammation eller något sånt där. Så det som är så jäkla kul att se, när det blir så där snabba resor upp för ett lag. Får vi se dock för Samuel vad det innebär. Har han tid nu?
Vi drar igång tidigt lite på morgonen. Ja. Han bör ju hinna och komma hit. Plus att han är fortfarande ung. Men grattis Bromma pojkarna. Och vi ska ju försöka kanske under dagen få tag på någon här som kan prata med oss. Vi har ju textat och hörde av oss till folk igår efter matchen. Och fick ju till svar, vi ska ut.
Ja. Ja, men jag såg
jag tycker det är så härligt. De konstaterar ändå, vi kan inte lova någonting. Nej, för att vi är på väg ut nu. Vi vet inte var den här natten tar oss.
Nej, men då såg ju i sändningen igår. De fick, för alla var ju otroligt taggade på att ut.
Blir utgångarna så pass bra då som taggningen på något sätt ger vid handen inför?
Nej, men det kan ju inte bli det en tisdag, känner jag. Det är lite synd.
Nu är vi inte i Degerfors. Nu är vi i Stockholm.
Det är sant.
Ja,
ja exakt.
Världen är lite närmare här i Stockholm.
Ja, det är sant. Alltså, Mattias stod ju där efter så här, nu är det vinnarserien som gäller. Så får se hur länge de fick vara ute. Men jag tror att han själv sa att han skulle inte komma hem förrän nu på morgonen.
Jag tror att han öppnar upp för någon form av 2 dagars break här innan de ska börja fokusera på nästa match.
Kanske. Men det är ju, alltså, med BP, det är ju så roligt. Vad är det nu? Det är 9:e gången på 10 säsonger som de byter division. Det är ju någon form av världsrekord, känns det som.
Och i grunden så tycker jag att de underpresterar lite grann. Jag tycker inte att BP överhuvudtaget ska vara i närheten utan varken division 1 eller Superettan.
Nej.
Givet de...
Alltså enligt vissa mätpunkter är de en av Europas största klubbar. Så att liksom, det är i och för sig bara på en mätpunkt.
Och närområdet motsvarande upptagning för Kalmar och tror jag Gävle och Amenrättarna. Ja. Och där har ju Kalmar ett SM-guld och så vidare.
Exakt.
Gävle är numera uppe i Superettan igen. Så att, och låg ju väldigt många år i högsta serien. Men de ska ligga högre upp kan man tycka. För några veckor sedan, kommer du ihåg, så pratade vi lite grann med Peshman Pars om det som hände i Iran i samband med då de protesterna som började i landet och att en del fotbollsspelare faktiskt hade då gått ut och ställt sig på oppositionens sida eller demonstranternas sida. Och det är ganska lätt så här att man gör någonting när det är i ropet. Och så gör man den intervjun och sen struntar man i det. Det tänkte jag att vi inte ska göra.
Nej, det är
därför att det som händer i Iran pågår varje dag, oavsett om vi pratar om det eller inte. Och då kände jag att det är vår skyldighet på något sätt att följa upp det. Och det är klart att vi gör det då. Och så jag säger välkommen till Fotbollsmorgon och god morgon Peshman.
God morgon, hej.
Du, vad är det som har hänt sen sist vi pratade i Iran?
Det har hänt rätt så mycket faktiskt. Vissa hade ju trott att det här, som du säger, liksom skulle dö ut. Alltså själva protesterna som har pågått i Iran. Vissa trodde att det skulle liksom, att regimens styrkor skulle liksom bli brutalare och på så sätt tvinga folk helt enkelt av skräck inte komma ut på gatorna. Det har inte hänt. Det har fortsatt öka. Både i Iran och utanför Iran så har det varit enormt många protester. Tyvärr väldigt många dödsfall som har varit liksom avrättningsliknande, visade sig av rapporterna, med liksom direkt skott mot hjärta eller huvud, brutala misshandlingar. Det har hänt jättemycket att det är ett stort fängelse i Iran som har brunnit, och vad det beror på kan man väl bara liksom se om den officiella liksom orsaken, men det man det här, till skillnad från många andra fängelser i världen, så innehåller det här fängelsen inte lika många kriminella i form av att de har gjort riktiga brott, utan det kan vara oliktänkande journalister, politiska fångar med flera.
Hur är det med alla som har varit i Iran vet ju också att det finns ganska kraftiga regler runt vilka som får gå på fotboll och sådana saker. Och nu är det folk då som har skrivit ett brev till FIFA och begärt att Iran ska uteslutas från VM för att för att det är som det är i landet. Mm. Och mycket är ju då att iranska kvinnor inte får komma in på fotbollsmatcher, och då liksom att utifrån det perspektivet då ska de inte få spela i VM. Hur ser du runt på den här frågan?
Mm. Den köper jag absolut. Att har inte kvinnorna rätt att gå på matcher, så har man uteslutit halva befolkningen. Så man gjorde till slut någon typ av eftergifter. Så iranska kvinnor får visst idag gå på fotbollsmatcher. De har egna sektioner som är liksom avspärrade från männens håll, men de får gå. Men nu har man gjort det väldigt enkelt för sig, att nu får ingen gå och titta på fotboll längre, varken män eller kvinnor. Orsakerna, alltså indirekt, så vet vi alla att man vill undvika stora folksamlingar.
Det har ju också varit, om man nu liksom ska, det här är ju någonting som egentligen är där fotbollen kan bidra, men det är ju liksom inte ett fotbollsrelaterat problem så. Men sen så är det ju några andra, känner jag, som verkar då ta chansen och se, ja men nu är det så här runt Iran, nu kanske vi kan få deras VM-plats. Alltså det har blivit det bland olika supporter och sådär. Italien ska ha den, eller klart att Ukraina ska ha den med tanke på hur det är där och så vidare. Hur har det liksom hanterats bland, om man säger, bland iranier, att det har blivit någon form av pingismatch runt eran plats, att alla ska ta den bara för att de tycker att ni inte ska ha den?
Om jag utgår vad jag själv tycker först, så tycker jag det är befängt. Det är så löjligt så det finns inte. Liksom när Shakhtar Donetsk vd säger så här, det är så synd om oss i Ukraina. Det säger jag inte, absolut. Det är ingen människa som vill ha krig. Och av den anledningen så ska vi få er VM-plats. För att det är iranska drönare som är så här skitdåliga, som används av Ryssland i kriget. Och Ukraina förlorar väldigt mot typ Skottland, va? Det är liksom, ni kanske borde ha vunnit den matchen till att börja med, och då kanske sagt någonting. Italien förlorade mot Nordmakedonien. Om nu Iran ska fråntas sin VM-plats, vilket jag personligen tycker är fel, men jag kommer till det snart, då borde du självklart gå till något annat lag i samma kontinent, förhållandevis det lag som är närmast att ta sig till VM, i det här fallet Förenade Arabemiraten. Och då blir det ännu mer problematiskt. Men oj, det här är ett land som inte heller är helt demokratiskt eller PK. Det här var inte vad vi hade tänkt oss. Vi vill ju kunna vifta med Ukrainas flagga under VM. Så det är det första. Det andra, att det är faktiskt väldigt många iranier som tycker att Iran borde uteslutas. De bryr sig inte riktigt vem som ersätter. Det är inte det. Men att de borde uteslutas för att de menar att det här landslaget är en förlängning av regimen. Förlängning av den islamiska republiken. De representerar den här flaggan som har under 43 år styrt och förtryckt människor och bidrar till orättvisor.
Håller du med om det?
Nej. Och det är just det här med om man ska utesluta. Den som säger att fotboll och politik inte hör hemma eller hör ihop bör öppna ögonen liksom varje dag, så ser man att det absolut är så. Men varför jag förespråkar att Iran inte ska uteslutas, det är att många, inklusive jag och jag tror även fotbollsspelarna, inte ser sig själva som någon typ av marionettdockor, en förlängning av regimen, eller att nu kommer regimen ha en chans att visa sig, göra någon typ av sportswashing. Jag tror det kommer vara absolut tvärtom. Jag tror vi kan räkna med att under VM så kommer spelarna vara väldigt, väldigt hårt hållna. Men det kommer inte gå, någon eller några eller kanske hela laget kommer göra någon typ av aktion. Om den är subtil eller inte, det återstår att se. Och vi kommer se bland publiken på plats att alltså, om FIFA ska konfiskera flaggor och sånt som inte tillhör, som inte är regimens egna och sånt, då, det återstår att se. Mm. Det är bättre att frågan lyfts och ses där än att man ska kasta in några som misslyckats ta sig till VM redan.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Vi säger god morgon, Micke Stare, och välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon, kamrater.
God morgon.
Hur står det till?
Huvudet upp, som man kan säga.
Du, hur är livet som ansvarig tränare i IFK Göteborg när vi skriver in den 26 oktober 2022?
Nej, men det är väl både upp och ner. Nej, men det är klart att vi har fått kämpa delar av hösten här nu. Men dess hade vi haft en ganska mysig period, och sen så har vi ju viktigt för oss att kunna visa att vi kunde slå topplag på hemmaplan. Så att det har ju varit en viktig bekräftelse, och jag tror att det är också väldigt viktigt för våra fans. Att vi har haft en fantastisk inrådning faktiskt på Gamla Ullevi att vi ger tillbaka någonting. Så att, det är så, att parallellt med de här matcherna som ska vinnas och de här två matcherna som är kvar, så ska vi givetvis staka ut en tydligare riktning framöver här också.
Först bara, innan vi kommer till själva riktningen, man blir nästan lite så här galen, för man vet inte vart man har er. Ni gör, ja, men du säger själv, ni är inne i en period där det till och med börjar pratas lite grann om kan de nå Europa nu, tills att ni kommer in i en period där det går väldigt knackigt. Så man undrar liksom vad, som styrkemässigt, vad har man er och vad ser du själva hur starka ni är?
Alltså, man får väl göra någon form av riktig sammanfattning när man har träffat 30 matcher, men det är klart att vi har gjort jag har väl en ganska tydlig bild av det där, att jag brukar vara ganska bra på att kunna sortera ut lite grann vilken fas man har varit i och varför. Och man kan väl bara konstatera att vi gick ifrån ett ganska sådär, alltså att vi Blåvitt har hamnat i pisset de sista åren, och både i 20 och i 2021 så var man ju nära liksom kvalstrecket liksom under vissa perioder. Så det var den avslutningen som Blåvitt gjorde förra hösten när vi vinner 6 av 8 i ett kryss, gör ju att man fortsatte där man slutade, och det var ju ett ganska sådär typet ganska klassiskt, stabilt, hårt arbetande, strukturerat och organiserat lag som där vi kände den produkten. Så vi vill ju ta den ett steg till på, eller minst ett steg till på vägen, och det gjorde vi under sommaren och träffade helt rätt idé, och vi flög och vi dansade och gjorde allt det där och fick resultat. Och det är kombination med att du möter lag i den fasen som också inte kanske är världsklass, som man uttrycker så slarvigt. I den fasen, det är klart att vi mötte Varberg, vi mötte Norrköping två gånger när de strugglade som mest, och vi mötte Sirius på hemmaplan och där liksom, vi var bra då och de lagen vi mötte kanske inte var jättestarka heller just då. Och då kanske man fick en kanske lite för positivare självbild än man egentligen kanske bara var om man ska vara ser det nyktigt så här efteråt. Och sen så har vi både Hammarby och Kalmar där vi förlorar med två matcher med 1-0 där vi faktiskt kan med lite flyt så kan man vinna båda, vilket man inte gör. Och sen så fick vi en räddningsplanka in mot hemma mot Helsingborg efter en vinst borta mot Mjällby för att blanda oss in i toppen igen. Och den tog vi inte, den tog ganska hårt på oss. Och sen så har jag inte riktigt känt igen laget sedan dess. Och sen så ett par veckor där fram till vi då stöttade tillbaka och lyckades vinna dem mot både Malmö och mot AIK hemma. Och det var ju som sagt, som jag sa, väldigt viktiga bekräftelser. Sen så är det bara så att man, när vi balanserade laget mer offensivt som vi gjorde från sommaren framåt och inte får press på det, så började vi helt plötsligt också på något sätt släppa in en jävla massa mål. Och det är klart att det är väl ingen fotbollstränare eller ingen person, men det gör jävligt ont för mig att släppa in mål och 3 bollar varje match och så. Så det var ju, när vi inte fick träff på det här offensiva så började vi också släppa in en massa mål. Och den produkten har vi fått precis släppat bort då, till de här sista matcherna.
Två saker då. Det ena är liksom, om man tänker vägen framåt. Nu Han har ju varit väldigt, väldigt bra i kassen i år. Och så har du Pontus Dahlberg. Hur har ni tänkt runt målvaktssituationen där egentligen?
Nej, men alltså, först och främst så kan vi säga att vår Han är en väldigt bra målvakt och har gjort en hela säsongen en bra säsong. Han har betytt mycket för oss, framförallt i det offensiva spelet, i form av att han har ju en fot som är absolut toppklass. Jag menar, den foten är ju bra på, den har inte varit närmestvis på den högsta nivå, men den är betydligt bättre än den svenska standarden och högre stålen. Och han har gett oss en dimension i det. Absolut bra även i det vanligaste så här målvaktsspelet. Där var det helt enkelt så att vi hade en diskussion med honom och sen så får vi ett alternativ parallellt med det här utan att gå in på varenda detalj och diskussionen som sker med spelare, för det är någon form av sekretessgrej det också. Så kommer Pontus Dahlberg in och en målvakt som är 23 år gammal, har spelat i Blåbergs Akademi, har en historia i Göteborg, som kommer från området, och det är klart att 4 år och en bra deal för Blåvitt. Det är klart att man får ju värdera det kortsiktiga mot långsiktiga, och då värderade IFK Göteborg att Pontus Dahlberg var ett namn som jag ville signa upp för 4 år.
Mm. Jag kan köpa det faktiskt, det resonemanget. Bara kort bara, vad tänker ni kring strategiskt då framåt? Vad är det ni saknar och hur många spelare ungefär? Tror du kommer bli stor, liksom, stor truppförändring till nästa år, eller är ni rätt nöjda med det ni har?
Nej, men alltså jag tror väl så här att vi har ju flyttat upp ganska mycket akademispelare här under säsongen, och det är ju också för att någon får säkerställa någon form av liksom Blåvitts bas, och vi känner väl att det är inte så, det är klart vi behöver förstärka, det är min absolut tydliga liksom bedömning. Däremot så är det så att det är inte så att vi har ett lag som uppenbarligen kan vinna mot bra lag, men för att ta nästa steg och vara med och hota så, även fast vi då har gjort en, jag har haft en delar av hösten har varit riktigt dåliga, så kan vi konstatera att vi har liksom varit närmare det övre segmentet, eller varit i det övre segmentet egentligen, ja, större delen av säsongen, och det är klart att det har ju stort på så sätt, för det är ett stort steg framåt, så att vi inte har behövt, som jag brukar uttrycka den norska uttrycket, knipröv med att stå där och knivar på att man ska undvika kval liksom, så. Mm. Och det gör ju liksom att man, att vi liksom kan, att vi inte behöver, att vi mer kan fokusera på att ta in spelare som på allvar konkurrerar om liksom om startpositioner, och inte liksom gå in och bredda truppen, utan nu vill vi ta in spelare som är, så kan man aldrig garantera någon, men intentionen ska ju vara att de tar in nu ska förstärka laget på riktigt.
Mm, jag förstår. Du, Micke, lycka till med slutet utav säsongen då, där nere i Götet, så håller vi kontakten framöver.
Bra, kämpa på då.
Ja, vi kämpar så inåt helvete. Hej då. Vet du vad vi är dags för nu?
Ja, det ser jag.
Kvällens höjdare med Myglan.
Ja.
Igår så var det ju, behövde egentligen inte ens prata om kvällens höjdare, för då var det ju Chelsea-matchen den tidiga. Idag dukar Telia upp följande meny utav matcher. Klubb Brygge mot Porto och Inter Victoria Pilsen är den tidigare. Och Inter har en ganska liksom viktig match där, sett till hur gruppen i stort sett kan falla ut.
Jag kommer komma till det. Och det är, jag stör mig lite grann på att de har lagt dem olika tider. Det är ju näst sista rundan.
Ja.
Mm. Det här blir ju väldigt konstigt när Barcelona kan se matchen i omklädningsrummet.
Exakt, och sen spela på resultat.
Ja. Kan man säga.
Så det är jättekonstigt. Men vem kunde tro att Barca skulle vara så dåliga? Och sen så har du ditt Liverpool mot Ajax. Mm. Det tror jag kan bli en kul match.
Det tror jag också.
Det är
bra sist på en film.
Ja, exakt. Ja. Napoli Rangers är vad den är. Atletico de Madrid, Bayer Leverkusen. Jag tror att det är bara Robin som kommer kolla på den i hela Sverige. Ja. Bara för att det är ett tyst lag där. Och sen har vi Barcelona, Bayern München. Jag tror att många kommer kolla på den.
Tror jag.
Ja, det är min känsla.
Ja,
vad är den?
Nej, jag tror att folk kommer ratta in Tottisarna.
Mm, Tottisarna mot Sporting.
Mm.
Det, jag kan säga så här, det typ ingenting i hela världen skulle få mig att ratta in Tottenham mot Sporting. Det skulle sig vara bara för att hålla på Sporting.
Ja, men kika lite grann på Lloris.
Nej, det, man har för, nej, det finns ingenting som lockar.
Mm. Ja, men en vinst där och vi är klara för avancemang.
Ja, välkommen till klubben. Mm, det är vi också.
Ja, men vi är en tuff grupp.
Ja, det här är Telia och vi försökte få tag på folk från Telia idag för att kolla om streamingtjänsten klarade av 18.45 kickoff-tiden igår.
Freak,
ja. För att det skakade till någon jävligt i Sibirien, vet jag.
Taylor Swift.
Ja, just det.
Ja, Chelsea-siffrorna skakade om Telia, men de klarade det.
Ja, kul. Starka.
Och vi har ju också hittat några spel kopplat till det här. Och då är vi ju inne på någonting som heter Big Nine.
Så är det.
Det är ett spel som man bara får delta i om man är 18 år eller mer. Mm. Och om det är så att man har problem eller någon har problem som man känner till, så finns stödlinjen.se. Och här sitter Big Nine här, va?
Ja.
Du har alltid wildcard på tottisarna. Alltid.
Den där gruppen. Titta vad jag gjorde på Marseille i Frankfurt. Jag tycker det är en mardrömsgrupp. Alltså.
Ja.
Det kan gå precis hur som helst.
Det är därför folk rattar in den, va?
Ja, men när Sporting slog tottisarna 2-0. Det var ju också, alltså, det säger rätt mycket om den gruppen. Mm. Det är väldigt svårt. Men här är det ju kul då att börja med Barcelona Bayern München. Där jag är lite ambivalent i och med Inter-matchen. Inter är ju kärna för att torta till det. Så att det kan ju vara så att det inte alls är så enkelt så pilsen som man tror. Mm. Men oavsett så tror jag att vi tar bort krysset. För det har många svenskar tagit med. Så att där hoppar jag över det helt och hållet. Ett eller två beroende på pilsen-matchen, tror jag. Ajax-Liverpool. Jag tyckte det var rätt mycket bättre än Ajax i hemmamötet.
Mm.
Och kryss två är
Nottingham.
Ja, men det är mer. Man ska inte blanda ihop dem där.
Okay.
Jag tycker Nottingham är en klassisk Liverpool-tårtning. Det har ju hänt. Det där har ju hänt ofta. Jag tycker det är mycket värre med Crystal Palace hemma eller Brighton 3-3. Det tycker jag är oroväckande. Tottenham-matchen, jag menar,
jag fattar.
Det där kan ju hända.
Det är ändå ett lag som har vunnit Europacupen.
Exakt. Stor klubb. Tottisarna då, de är på en... Utan Kulusevski är det inte så jäkla kul framåt.
Absolut inte.
Det.
Nej. Och Richarlison skadar också.
Richarlison, exakt. Verkligen. Så att där känner jag oro. Stämmer det? Som du sist mot Frankfurt hemma, 3-2, 4-2.
Mm. 3-2.
Då blir det ju bra liksom. Men de läcker lite bakåt och jag vet inte om månen kommer komma ikväll. Så att jag,
Nej. Jag säger ingenting emot sig. Jag håller med dig om wildcardet. Det kan sluta hur som helst.
Sen så måste man ta en ställning här. Och då tror jag att Madrid gör jobbet. Som ni vet är Leverkusen-fan här med Alonso. Fortsätter.
Mm. Ja, och jag säger då Callum Hudson-Odoi.
Exakt, exakt. Bra duo där. Sticka full på den här Frankfurt-Marseille-hatmötet. Det var ju bråkigt stökigt nere i Marseille. Nu ska vi till Frankfurt så det kan ju vara jättestökigt. Malmö, ledsen tar vi den, men ni kommer inte vinna där. Och de leder gruppen och vi klarar vid vinst. Så att de kommer vinna, tror jag, stort. PSV Arsenal. Arsenal vann 1-0 borta. Jag tror det här blir svängare. Och vi hoppas på PSV för att öka utdelningen. Men förmodligen så är det kryss 2.
Och så sista matchen. Vad tror du? Du tror att Djurgården går och vinner eller kryssar mot Molde?
Samma sak där alltså. Här finns ju pengar alltså.
Okay.
Tvåan och under. Eller tvåan över. Det tror jag alltså.
Ja, men jag har full respekt för folk som kliver in och går med hjärtat. Fullt ut.
Nej, jag vågar inte fullt ut. Både Liverpool och Djurgården har
gjort. Nej, men ändå Djurgården där. Molde, jag känner... Jag vill bara ge folk som tittar här på det här ett litet tips. Att kör etta kryss på Tottenham Sporting där. Och sen så lägger du på en etta på Molde. Så har du löst biffen.
Köp en andel hos mig. Det här tror jag på.
Ja. Det går ju... Jag kommer ju såklart backa det här med...
Du har ju råd nu när du vann här.
Ja, men jag gillar ju bara att gå in med 10 kronor. Kan jag göra det? Det går inte, va?
Nej, det är en andel tyvärr som jag har
varit med. Jag kör ju mina 10 kronor bara. På...
Men det var ju rätt nära igår.
Ja, det var ju var det inte stolpe för stolpen och lite det. Ja. Och det gladde mig lite grann. Ja. Lite extra att den inte gick in.
Målskytt var ju skön. Det var ju väldigt oväntat mål och han visste inte själv.
Så Leao gjorde mål och sen var det någonting annat. Antal matchmål, mer mål i matchen.
Ja, exakt. Det var ju enkelt. Det borde ju gått på 2,5.
Ja. Och sen så var det ju...
Det var 2,5 mål i matchen Celtic-Shakhtar.
Exakt. Och då är det ju väldigt nära att det blir mål.
I 40 minuter av 1-1 eller någonting.
Ja. Och oerhört glad med att det stannar där. Ja. Så här är det. Det går ju också att hitta andelsspel. Dels då för Myggan som kostar 120 kronor styck. Och så finns det ju även andelsspel från Jesper, Axel, Sabri. Som man kan haka på. Och ikväll så kommer det vara någon som vi brukar kalla för Watch Along. Som är mellan 20 och 23 på YouTube och Twitch. Där kommer de sitta och kolla på, alltså hänga med er som tittar på fotbollsmatchen. Mm. Fast här. Så vi tittar på dem tillsammans, fast på olika håll.
Väldigt bra.
Och där finns det. Och alla spel finns att rygga via dob.one/big9.
Pascal Engman.
Så. Nu kan vi hälsa.
Hallå där.
Hallå.
Äntligen.
Ja, verkligen. För bara transparensens skull skulle vi säga, ni två är ju kompisar.
Vi är kompisar.
Jag tror att jag och Pascal kan ha en
gymmer bromance på gång. Vi gymmar mycket tillsammans.
Ja. Det kan jag inte konkurrera.
Nej, det syns. Och det är ju, jag tror att på gym så kan man bygga riktigt starka relationer.
Ja. Nu fick du till det.
Ja, eller
hur? Det där är skrivet. Det har jag suttit och funnit på hela morgonen. Ja,
hela natten.
Jag vet inte kunna sova. Därför var jag så trött i morse.
Trött i morse och bär dig. Ja, det har korkat ihop sig helt fullständigt här. Så att välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Och som vi ställer till alla frågor, eller alla människor som kommer hit som kanske inte har en tydlig koppling till fotbollen. Så jag undrar, vad är din relation till fotboll?
Alltså, kolla på väldigt mycket fotboll. Inte allsvenskan dock. Mest Premier League och Champions League. Jag sa det till någon människa här ute att jag vill liksom se att Tom Brady-figurer agerar på fotbollsplanen. Alltså så här...
Eric Dyer.
Ja, men, ja, fast du vet så här, alltså finslipad, otroliga idrottare vill jag säga. Och med all respekt för allsvenskan, det är ju, alltså håller man på ett lag så är det roligt. Men jag håller inte på något lag där, så då är det svårälskat, måste jag säga.
Jag ska också säga det att du är ju före detta journalist får man ju säga på Expressen om inte jag har helt fel, eller?
Ja, exakt.
Ja, men numera en extremt framgångsrik författare.
Gymkompis.
Ja. De säljer ju som alltså, jättebra dina böcker. Ja. Jag har ju liksom följt det för att vi har ytterligare en gemensam vän, Simon Strand.
Simon Strand, ja. Och Rickard Frank tror jag, även känd AIK-are.
Ja, exakt.
Journalist.
Ja.
Get a room.
AIK-kretsen. Ja. Den enda felande länken där är ju då Pascal, som inte är en av oss AIK-are, utan han är hangarounds till oss då. Att du ganska tidigt, när du började skriva, det gick ju bra fort i liksom, med ditt författarskap. Om man bara ska landa i det, vad fick du liksom drivet till att
switcha över dit. Nu vet jag att nästan varenda jävla journalist går
jämt. Alla har väl skrivit en bok. Det ligger en här. Nej, men det var väl, jag ville väl prova att skriva en bok. Jag jobbade i Expressen och sen tog jag tjänstledigt i 3 månader. Flög till Chile, där min pappa är ifrån, för att försöka skriva en bok. Så skrev jag en bok som heter Patrioterna. Sen innan den ens lanserades i Sverige så var den såld till, jag tror det var 8 länder.
Hur går en sån grej till? Alltså, om man sitter i Chile och skriver en bok och sen helt plötsligt är den såld till 8 länder.
Ja, men jag hade ju inget förlag. Jag kommer hem utan förlag, så jag skickade runt den till 3 förlag kanske. Och 2 sa jag. Bokfabriken och Piratförlaget. Mm. Och sen sa Forum nej. Och sen så sa Camilla Läckberg, som en kompis med, att jag borde skaffa mig en agent. Innan liksom allting.
Niklas Salomonsson?
Nej, det blev inte han. Det blev Joakim Hansson, hennes agent på Nordina. Okej. Okay. Och sen ringde han en dag och sa, jag kommer fortfarande, jag såg utanför banken och sa han så här: du, Norge har köpt din bok för 150 000 spänn här.
Jag bara, och det var innan va? Den liksom
det var innan det var publicerad här. I Sverige. Och sen var det samma sak med Tyskland och Tjeckien och några så här andra länder. Och sen nu tror jag det är 23 länder.
På den första?
Nej, på hela, på hela min nya serie. Liksom. Ah, okay. Den som X, boken jag är aktuell med nu, handlar om.
Mm. Men du, jag tänker så här, Pascal. Du har ju själv också spelat lite fotboll.
Ja.
Länge sedan.
Länge sedan.
I Djurgården.
I Djurgården och inte Norrhoj.
Ja.
Brommapojkarna.
Men där spelar du i alla fall. Men hur som helst, den senaste boken då som heter X, det är alltså en historia som utgår från fotbollsvärlden.
Ja.
Fokus på betting och matchfixning och sådär. Där har ju du surrat med Janne Andersson också, ja. Förbundskaptenen. Apropå då att en journalist dyker upp och pratar med honom och så dyker du upp. Hur var det mötet och samtalet?
Ja, men väldigt bra. Jag visste ju att han läste mina böcker, så hade ju nedförsbacke.
Ja. Skönt när man börjar en sån.
Ja, men exakt. Nej, men då fick jag kontakta honom. Men jag ville få reda på, eftersom boken handlar liksom om bland annat om en ung fotbollstalang, så vill jag veta vad som skiljer de som är stora talanger men inte riktigt lyckas från de som liksom verkligen lyckas. Om det finns några gemensamma nämnare i dem. Och det han sa var väl, alltså massa, vi satt där i 2-3 timmar tror jag, men framförallt att så här, den tidiga mognadsgraden och att förstå att man måste vinna matchen i matchen, att det inte bara är stora matchen det handlar om, att kunna fokusera på liksom de små detaljerna i spelet tidigt var liksom nyckeln för de som lyckas på den absolut största, högsta nivån liksom.
Mm. Och när man då kommer till själva matchfixning som vi då var inne på lite grann.
Som vi har sysslat med mycket.
Ja, exakt. Som du håller på med lite grann när du inte är på gymmet. Eller kanske just det du gör på gymmet.
Ja, exakt.
Hur utbrett är det i Sverige?
Är väldigt. Sverige är ju Europas 3:e mest utsatta land. Världens 6:e mest utsatta land för matchfixning. Alltså globalt. Bettingmarknaden globalt omsätter ju 13 900 miljarder kronor. Det är den vita och den grå marknaden. Den svarta är minst lika stor. Så att det är enorma pengar. Och till pengar dras ju liksom kriminella. Det var ju så jag kom på. Jag skrev, min förra bok heter Kokain och handlar om gängkriminaliteten. Och då pratade jag med många gängkriminella. Och då fick jag reda på att de inte bara liksom tvättar pengar genom matchfixning. Utan vissa drar också in ganska stora pengar på matchfixning. Så att då vill jag skriva om det för att, ja, gängkriminaliteten skrev jag om i förra boken. Jag kände att matchfixning nu inför VM Qatar dessutom kändes som något som skulle bli aktuellt.
Hur går det till? Vet man det?
Ja, alltså problemet är inte att hitta spel. Alltså det är de lägre divisionerna i regel som är utsatta. Man vet ju att en match i Superettan omsätter 35 miljoner kronor i bettingväg. 70% av insatserna görs i Asien. En match i Allsvenskan omsätter 100 miljoner. Jag vet inte exakt hur mycket procent som sätts i Asien där. Men det man gör är att man kontaktar spelare. Väldigt många spelare spelar på sina, inte sina matcher nödvändigtvis, men matcher i samma serie. Det har gjort undersökningar på att fotbollsspelare har en större liksom benägenhet att bli spelberoende. Eller spelmissbrukare. Och sen kontaktar man någon och erbjuder den. De har ju inte så höga löner liksom, så det är ganska attraktivt. Och sen så fixar man resultatet. Man köper 2-3 spelare och hittar.
Men är det hela resultatet eller vissa delar i ett, alltså typ, är det gult kort man ska ta eller?
För, nu får man inte spela på gult och rött kort på spelare om man har svensk licens. Men det får du fortfarande göra på bolag som inte har svensk licens. Så du kan ju fortfarande göra det. Men ja, det är väl det vanligaste. Eller resultatet, liksom antal gjorda mål. Och antingen som sagt så liksom, så köper man en spelare eller ett par spelare, eller så hotar man dem, det förekommer ju också. Och eftersom hela deras liksom försörjning ligger i att de har knäskålarna kvar, så är de ganska lätta mål. Men det är inte bara så här,
Varför går man inte till polisen med sådana saker? Alltså jag vet att AIKs Kenny Stamatopoulos var,
ja, blev
ju kontaktad inför ett möte mot IFK Göteborg.
Mm.
Och då larmade han och så ställdes ju matchen in, tror jag. Alltså blev uppskjuten.
Men det är ju personer, alltså med extremt högt våldskapital också, det ska vi inte glömma, som liksom står för de här hoten. Om det nu är hot, alltså det vanligaste är att man faktiskt köper spelare och att spelarna är med på det. Och då har man ingen anledning att gå till polisen. Liksom.
Nej. Men där har, tycker väl jag att liksom, både politiken och polisväsendet har lite... man har inte stått upp för idrotten här. Inte jättemycket. Det var först för liksom, 2019 som spelfusk fick en egen liksom, brottsrubricering till exempel. Det är väl en av anledningarna till varför det varit så liksom, vanligt här. Nu kommer det nästa år komma en ny lag. In, men det är även mer för att liksom, ja, göra lite enklare med liksom, själva utredningarna för polisen. Där, så.
Men sen är det ju alltså, det är ett brott som är jäkligt svårt också att bevisa. Alltså, ni har väl spelat fotboll. Alltså, att bevisa att en kille har tagit exempelvis ett gult kort i en närkamp medvetet eller inte. Hur bevisar du det? Alltså, de 2-3 gånger när någon har fällts, då har man ju liksom gedigna kontotransaktioner innan. Och då liksom, fast det är ju fortfarande någon sorts indiciemål. Liksom, för att man... De har fått in pengar på ett konto innan och efter en match. Och ja, då har väl rätten dömt så att det faktiskt, de antar att det är så. Men alla som spelat fotboll vet hur svårt det är. Liksom. Ja, men hur, varför gjorde du inte så här i den här situationen? Ja, det fanns 3000 sätt att lösa den här situationen på. Jag valde det här.
Mm.
Så det är väldigt svårt att döma någon.
Då tänker man så här, hur mycket mer är det vi inte vet? Hur utbrett är det? Du säger att vi är liksom kanske sjätte mest liksom drabbade landen i världen.
Nej, men alltså, jag pratade ju med olika fotbollsspelare, framförallt i Superettan. Och en kille berättade ju, han bara, alltså alla i mitt lag sitter med mobilerna och spelar på matcher. Och det är ju, alltså, det är ju ett problem. Man har mycket tid, man sitter i omklädningsrummet, man spelar på matcher. Och jag läste en undersökning från Karolinska institutet. De undersökte, jag tror det var 778 professionella idrottsmän inom fotboll, hockey, två till, jag tror det var basket och något mer. En fjärdedel av dem hade problem, det som kallas problemspelande eller riskerade att få det. Värst var det inom fotbollen och hockeyn, tror jag.
Det du har fått fram när du har liksom intervjuat, hur många matcher tror du där vi sitter och säger wow, vad fan var det som hände där, är egentligen, nej men det där är uppgjort.
Alltså det vet jag inte.
Men om ni båda två ska spekulera, om vi är så hårt drabbade, det måste ju vara rätt mycket matcher då som vi sitter
där. Alltså jag vet inte allsvenskan, men Superettan, de lägre divisionerna, ja, en hel del ska jag säga. Men jag tänker inte killgissa det. Alltså.
Nej,
det är
men det får Per göra.
Men schweiziska Sportradar, som är de som har rankat dem, de har väl liksom... För de får en utslag på liksom när de ser att men här är det definitivt fusk det handlar om. Och det har ju varit så, alltså ända sedan 2013 har det ju alltid varit utslag i Sverige.
Ja, ja.
Och som mest har det varit liksom runt ett 50-tal. Och då kan man tänka sig att det finns förmodligen liksom lika stort mörkertal där. Så det är ganska... Det är ganska mycket vi snackar om.
Ja, ja. Nej, men verkligen. Det finns ju liksom en UEFA-lista med flaggade svenska fotbollsspelare.
Den är inte offentlig?
Nej, den är inte offentlig. Jag kommer inte ihåg om det var Uppdrag granskning eller DN som har sett den. Men,
de ser som lite handelsresande i fusk. Liksom,
ja, och det är spelare som har spelat i allsvenskan, varit på landslagsnivå. Alltså det är utbrett och... Men som sagt, det är svårt att bevisa. Du kan inte förbjuda betting heller. Liksom.
Men jag tänker så här, en anledning till varför det är så vanligt att liksom, peka ut Sverige, gå mot Sverige, kan det också ha att göra med liksom, alltså, vår grad av digitalisering? Att det är så lätt att följa... Liksom, vår tredje division kan ha ganska stenkoll på vad som händer liksom, sekund för sekund.
Ja, det tror jag är en av anledningarna. Men också att vi har varit jävligt naiva.
Vi har ju fan blundat för det här. Jag borde inte bli chockad, så blir jag chockad. Nu kommer ni inte bara, är det sant? Stämmer det? Alltså, jag har ju varit ett helt liv i det och nästan varje gång det har dykt upp och varit Uppdrag granskning och så här, så är ju hela fotbollsrörelsen så här, är det möjligt? Här? Det trodde vi inte. Alltså, det är alltid någon annanstans som det är mycket värre än just i Sverige.
Ja. Men jag blev intervjuad av Offside inför lanseringen och han sa det, han bara, problemet är att så här, vi försöker skriva om det här, men det är ingen som bryr sig så mycket.
Nej.
Alltså det här genererar, alltså fotbollsälskare vill ju inte att fotbollen ska se ut så här, och då blundar man lite för de nyheterna.
Mm. Eller man tror ju inte på det.
Man tror inte på det, eller så liksom blundar man lite för det.
Det är alltid någon annan match, något annat land, men inte där jag är. Liksom.
Ja, exakt. Exakt. För man har ju alltså nu i och med en ny regering, och så har man ju, och det blir regeringsbildning, så pratar man ju ganska ofta liksom, utifrån att säga, ska vi ha en idrottsminister eller inte? Och jag själv är väl inte liksom helt på det klara om vi borde ha det eller inte, men det här är väl faktiskt
idrott och hälsa vill jag ha.
Ja, ja. Men här är det ju faktiskt där det finns ett skäl för att ha det. För att säga, det här är ju en fara för ganska många svenska klubbar.
Ja, men absolut.
Eller för hela vår idrottsrörelse, om man ska liksom dra det för länge, i och med att den är så byggt på den ideella, och att det här ska liksom inte vara en del utav det.
Nej, exakt, exakt.
Någonstans.
Och att vi har varit såhär, så sagt, det var först 2019 det här blev liksom, fick en bra rubricering, nu ska man försöka förstärka det lite.
Ja, men det var ju då man tog bort att man inte får spela på gula och röda kort på enskilda spelare till exempel.
Precis, precis. Så det finns ju... Alltså, det finns ju lång väg att gå med tanke på hur sent vi har vaknat för svenska klubbar.
Nu kommer hon ju, Sara Sjöström.
Yes. Kvällens huvud, eller dagens huvud.
Nej. Vi väljer egentligen inte dela upp huvudgäster. Välkommen, hallå, hallå. Sara.
Tackar.
Simmerska som har vunnit fler VM, EM och OS-medaljer än vad man kan räkna till. Jag tror att det är 89 mästerskapsmedaljer. Vann första EM som 14-åring. En av Sveriges främsta idrottare någonsin, hävdar jag. God morgon.
God morgon.
Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack. Vad gör jag på Fotbollsmorgon? Så? Ja. Det blir simmorgon här.
Ja, exakt. Det kanske blir det nu. Ja. Lite grann. Men som vi ställer till alla som kommer hit, som kanske inte har en tydlig relation till fotboll. Men vad har du för relation till fotboll?
Det går på tv ibland. Nej, men jag har växt upp med mycket fotboll. Både min pappa och storbror är liksom trogna AIK-fans. Mm. Och det är jag också nu. Mm. Ja. På grund av det. Liksom, man har följt med dem mycket på matcher. Och ja, men när de kollar på fotboll på tv har jag också suttit med dem och kollat. Och sen även min fästman Johan är uppväxt i Solna. Så han är också AIK. Så det är väl det den största relationen till fotboll jag har.
Och det sjuka, första gången man såg Sara komma fram som 14-åring så kände man att hon hade liksom något klokt i blicken. Ja. Något sunt med sig.
Ja. Kände som vi saknade.
Ja, eller hur? Och tänkte man så här, en AIK-are, antagligen. Jag tror att det är det. Ja. Och mycket riktigt så är det.
Det
var inte det jag såg. Nej, men det var det jag gjorde. Men du, jag tänkte att vi... Jo, en annan rolig grej är ju, kom ihåg att du har pratat om det här med att olika organisationer så här, kan försöka kidnappa någon. Alltså om man blir tillräckligt känd så vill typ AIK i det här fallet då, att du ska vara världens största AIK-are. För att du någon gång har sagt i någon bisats, men det är väl AIK. Så att du har ju liksom, du kanske blivit utskriven som, alltså, större AIK-are än kanske det var AIK betytt i ditt liv.
Jo, men kanske, men man vågar inte säga så mycket. Nej, men jag har följt det lite grann sådär, men jag är absolut ingen fotbollsnörd som sitter och kollar varje helg på
fotboll. Varför, har du bollsinne?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag önskar jag hade det. Jag tycker det är så kul att spela fotboll. Jag älskar det. Det spelar ingen roll om att jag är så sjukt dålig på det. Men jag tycker att jag är väldigt bra på sig att dribbla bort bollen från andra. Men sen vet jag inte vad jag ska göra när jag väl har bollen.
Spelförstörare.
Ja, väldigt bra spelförstörare. Ganska så här kraftig, stor, ettrig liksom och... men sen när jag väl har den så måste jag sparka bort den någonstans och så.
Alltså. Där fick du det. Bara så här, okay, du. Men du, jag tänkte så här, då kan du undra, men vad gör du här? Jag tycker att det ändå finns rätt mycket grejer, och det Pascal någonstans började med när du pratade med Janne Andersson lite grann. Varför lyckas vissa? Och om man då kollar på, ja, men det är 89 mästerskapsmedaljer. Alltså det är en sjuk radda medaljer du har tagit. Du har vunnit egentligen allt som går att vinna. Men känslan jag har haft när man har lyssnat på dig, det är att du inte har haft den här från du var jätteliten att du ska bli bäst i världen, verkligen. Men vad tror du att det gör som att du har lyckats så pass bra som du ändå har gjort?
Ja, så alltså det har ju aldrig varit en självklarhet att jag ska lyckas, tänker jag. Så det man inte ser är ju att själva tävlandet och medaljerna och så, det är ju mindre än 1% av allt jag gör. Så det är mycket motgångar på träningen, både mentalt och fysiskt, och det är tufft att liksom varje dag göra de där träningspassen man ska. Så det är klart att man känner ibland att ah, nej, men varför ska just jag vara den som står högst upp på pallen när jag kommer till den här tävlingen? Det finns säkert någon som har tränat bättre, någon som är starkare och så här. Så jag är ganska hård mot mig själv ofta. Så det är därför jag känner så här att det är, ja, det är svårt att förstå varför just jag lyckades ibland. Men jag vet ju att jag har ju gjort ett otroligt hårt jobb och jag har förmodligen fysiska förutsättningarna för att ha lyckats och sådär. Så men ibland är jag väldigt så här, ja, men lite negativ innan tävlingarna och tänker liksom att kanske skulle gjort det här och det här annorlunda. Liksom. Så det känns ganska overkligt ibland när man ser alla de här 89 mästerskapsmedaljerna på pappret.
Men jag tänker också säga att det måste finnas, för du nämnde det, att, viss, att de, det Janne berättar då, att vad folk som lyckas, vilka steg de gör eller vilket mindset de har
ja, men exakt.
Runt det hela.
Ja, men att de framförallt kan vinna matchen, det är ju en lagidrott i och för sig, men att de, alltså i, man kan säga åt unga fotbollsspelare och märka om de kan ha fotbollsintelligens på att säga, ja men ta bort den här killen i den här matchen, så här, taktiska direktiv, att de kan ta det tidigt så de liksom kan utveckla, ja, men spelförståelse och allt sånt. Så vinna matchen i matchen. Men det finns väl kanske ingen motsvarighet i simningen.
Ja,
eller?
Ja, nej, men jag är ju aldrig riktigt rädd där att gå ut och tävla. Och liksom, men redan från när jag var väldigt ung så spelar det ingen roll om de som jag tävlar mot har simmat snabbare än vad jag har gjort. Tidsmässigt. Simning är ganska lätt så att man jämför tider. Om jag har en snabbare tid eller du har en snabbare tid och så. Men det spelade aldrig någon roll vilka tider de som jag tävlar mot hade gjort tidigare. Jag kände så här, jag bara var på reset varje gång jag stod bakom startpallen och bara, nu är det min tur. Alltså, och den mentala styrkan är ju svår. Men det är självklart så att man kunde ändå tveka på sig själv såklart. Liksom, och så här, känna att,
men har du tävlingsdjävulen i det hela tiden? Måste du vinna alltså, i vardagen? För jag tänker så här,
nej, det har jag inte. Jag sparar den ofta till. Men det beror på vem man frågar. Skulle du fråga mina föräldrar så skulle de väl säga det. Men jag tycker att jag är ganska... Jag har nog blivit mer sparsam med den här tävlings... jacken.
Så. Det känns ju omöjligt att bli så bra och inte ha liksom, vara för jävlig på Monopol.
Ja, exakt. Alla måste säger vara. Det. Ja. Ja. Nej, kanske när jag var yngre, men nu har jag ganska dåligt tålamod att spela sådana där långa spel. Ja. Man har rätt kort tålamod för alla sådana långa spel. Det övriga landslagen, de sitter ofta och spelar så här, spel som tar rätt lång tid och så mellan tävlingsdagarna, men jag hänger på om vi kör något kortspel som går fort liksom.
Ventia eller stress.
Ja, men lite sånt tycker jag är roligare. Så ser det över.
Men jag tänkte på en sak när man, om man då ska försöka koppla upp lite grann med fotboll. Liverpool går ganska tungt nu. Och då säger alla att de ser trötta ut. Eller de ser mätta ut. Mm. Det är liksom någonting man nästan alltid återkommer till. MFF samma problem. De här Christiansen, han är nog bäst i ligan. Mm. Men han är antagligen mätt. Mm. 89 mästerskapsmedaljer. Det är ingen som börjar prata om att du är mätt på det sättet. Men hur gör du för att liksom hela tiden hitta drivkraften att fortsätta att utvecklas, fortsätta att vinna när du har vunnit allt som går att vinna?
Men av någon anledning så är det många som tror att jag redan har slutat. Jag får ganska ofta frågan. Såhär, ja, men jag vet inte, jag var simma EM för 2 månader sedan och någon nyligen bara, vad gör du nu för tiden? Liksom. Nej, men det är ganska vanligt såhär, att det sker nästan varje dag. Man träffar någon i simhallen till och med när jag har tränat. Såhär, vad gör du nu? Ska du liksom, har du inga tävlingar? Såhär, jag bara, nej, inte just den här hösten, men om typ ett halvår är en tävling igen. Liksom. Nej, men det är... Vad var frågan? Liksom. Nej, men
det är... Drivkraften, att liksom så här, trots man har vunnit allt, fortsätta är... liksom att ta jobbet. Och liksom...
Men det har blivit en vana nu att bara göra det här. Det här är ju liksom lite av mitt jobb. Så att,
lite av mitt jobb?
Ja, det är mitt jobb. Och så att jag är så van att så här, gå upp på morgonen och ha mina rutiner och åka till simhallen och göra det simpasset som jag ska, och gå till gymmet och sen käka lunch. Och sen är jag ibland klar efter lunch och kan göra andra grejer, och ibland är det träning igen på eftermiddag. Men jag är så van att ha de där rutinerna och tycker det är häftigt att liksom pressa gränserna. Och jag känner att, jag tror att anledningen till att jag har en så lång karriär också, att jag är ganska bra på att så här, veta när jag ska ta ett steg tillbaka också. Jag vågar liksom ta ett steg tillbaka när det är tungt mentalt eller fysiskt på träningen. Så det behöver inte alltid gå 100%, utan ibland är det bättre bara att få lite träning gjord. För tillfället har det varit typ så här att jag får typ ett bra jobbat från coach bara jag kommer till simhallen liksom. Det är bra det här liksom, och bara känner på vattnet och sådär. Så att man får, det är olika perioder hela tiden, så man kan, Alltså poängen är att man kan inte alltid tänka att nu ska jag vara i OS-guldform. Jag behöver inte vara i OS-guldform i 4 år i rad. Eller 4 år. Alltså man får välja när det är dags att pressa och välja när man ska liksom vila kroppen. Och då tror jag man får en längre karriär. Och en anledning också för mig att jag har lång karriär så, det är att jag har ju satsat på ganska många olika grenar, vilket är rätt unikt för många simmare. Att man ser att Michael Phelps typ som gör det, och några få simmare som har varit på väldigt hög nivå. Så jag har ju kunnat, när jag blir uttråkad på en gren kan jag ju satsa lite mer på en annan och så. Så att...
Men du, jag tänkte då, om vi lämnar det. För att bli bäst i en idrott, tror att det finns något gemensamt mellan dig och andra personer som är, alltså om man hårdare då, Ronaldo, Messi, Sjöström, alla ni som har blivit bäst i er sport någonstans, och fotboll och hockey och så vidare. Tror att ni har något gemensamt? Finns det någonting som, någon form av X-faktor?
Ja, det hade varit intressant om någon kunde forska i det. Det är riktigt, det tror jag nog, absolut. Svårt att sätta fingret på vad det skulle vara liksom, men alltså det jag tror på ett sätt har jag tänkt så här, många idrottare blir ju sporten en form av en besatthet nästan, alltså det är helt otroligt hur mycket tid man kan lägga på någonting, alltså en ganska liten grej egentligen, alltså idrott är ju stort för en personligen, men det är, i det stora hela är ju det är ganska litet, och flera av de bästa idrottarna och många andra idrottare också lägger ju så otroligt mycket tid på det där. Så man måste väl vara lite besatt av det för att man ska kunna nå en viss nivå, och sen, ja, sen kanske man kan säga att det är alltså, fysiska förutsättningar som man föds med kanske som kan påverka ganska mycket. Och det mentala också är någonting som är viktigare än man tror.
Vad tror du att det beror på att, jag menar, vi har pratat i det här programmet ganska mycket om att, men, talangutvecklingen inom fotbollen och liksom, hur ligger vi till och hur kanske vi ska göra för att fostra bättre spelare. Men simningen är ju, alltså, vi får ju fram hur många världsstjärnor som helst känns det om hela tiden. Vad är det vi gör i Sverige när det gäller träningen där? Är det mängdträning eller vad är det som gör att vi är så framgångsrika?
Men Sverige är väldigt bra på... Alltså det är svårt att säga, det är nog olika vart man är i Sverige och så. Men jag tror att vi har bra spridning i Sverige på... Vi har några riktigt duktiga simmare i Skåne och då blir det ju att de har förebilder där. Och sen i Stockholm har vi ju... De flesta som bor i Stockholm tränar ju typ på Eriksdalsbadet. Så vi har ju världsstjärnor som tränar där tillsammans med unga simmare. Så att då blir det ju hela tiden att man har... den där men man har stjärnan omkring sig, och ja, men det är ju inte så att jag går och jag har en egen simhall liksom. Jag tränar ju tillsammans med i samma bassäng som juniorerna eller så att det blir ju på något sätt att man har.
Men ligger vi långt fram i eller träningsmetoder jämfört med andra länder, för vi är fortfarande de invånare vi har, och ändå är vi en stormakt inom simning, men i många andra sporter så är vi inte det på samma sätt.
Jag tror vi är bra på teknik och kvalitet när det kommer till träning. Och fys, alltså att många tränare har bra koll på liksom den fysiska delen. Så.
Är det tidigt elitsatsning också inom simningen? Att det, min bild är när jag var på skola att de som höll på med gymnastik och simning, de tränade fan mycket. Och från tidig ålder. Alltså det var innan de kom till skolan så hade de varit iväg och tränat, och sen så drog de ju direkt efter.
Ja, men jag tror
det var ju tidigt liksom i skolan man kunde se, du simmar.
Ja.
För de var liksom...
Blöta
de var
håret.
Ja, blöta håret.
Blöta håret. Ja. Ja, men de var starka. Ja. Liksom.
Ja, men det är ju så. Många simmar i väldigt tidig ålder. Och, man ska inte vara... Jag tycker man behöver inte vara rädd för att träna mycket simning. Jag kan inte prata för andra sporter, men i tidig ålder så där, för att simning är relativt skonsamt jämfört med om du skulle hålla på med löpning eller fotboll. Då kan du inte köra ashård fotboll både morgon och kväll. Men på simning behöver du en annan typ av belastning. Du behöver göra morgonpass och kvällspass när du är ganska ung. Alltså jag ska säga när du är 13 år i alla fall. Så man måste såklart ha en progressiv ökning i träningen. Du kan inte gå från att köra 2 simpass i veckan till att helt plötsligt köra 8 simpass. Men om du varje liksom säsong och varje... Om du säger att du börjar simma när du är 10 kanske du kör 1 pass. Och sen kanske du kör 2 pass när du är 11... Sen nästa, men sen kanske 3 pass när du är 11,5. Men du vet, alltså det är att man hela tiden har en liten ökning i träningsbelastningen är nog ingen, alltså i volymen då.
Ja.
Så att det tror inte jag är så farligt i simning framförallt.
Men, och när man är liksom 14 där, hur många pass är det då?
Alltså när jag var 14, det var också extremt. Men jag körde, och även de jag tränade med, jag körde med flera i min ålder. Mm. Jag tränade ju inte med de så många äldre under den tiden. Vi körde liksom 7-8 simpass i veckan. Mm. Så det var mycket, det är ungefär vad jag gör nu fortfarande. Mm. Så att det blir ju inte så, alltså, sen när man väl kommer till den nivån, det blir inte så att man ökar antalet pass så mycket längre, mer än att man kanske lägger till styrketräning. Det blir mer att man jobbar mer belastning på träningen såklart. Det är det som ökar med åldern, att man det blir tuffare pass och så. Mm. Mer
sprintträning. Det skiljer sig gentemot fotbollen, tänker jag. Mm. Alltså volymen, ja. Träning. Det är liksom inte många 14-åringar. Nu var ju du en exceptionell 14-åring, men ändå, alltså, det är inte många fotbollsspelare i den åldern som har liksom 8 träningspass på en.
Om man ska komma ihåg, många av de här riktigt, riktigt tuffa serierna, alltså träningspassen, som det är sånt som jag gjorde när jag var yngre som jag inte skulle klara idag. För det gör inte lika ont när man är ung att liksom pressa sig till en viss nivå när man är ung, tycker jag. Alltså jag kunde simma, när jag var 13 kunde jag simma 1500 meter fjäril, alltså 1500 meter fjäril utan att stanna.
Det är sjukt. Och bara simma fjäril vill jag tillägga.
Nu idag, nu blir jag helt slut om jag ska försöka simma 50 meter fjäril på träningen. Ja. Jag klarar liksom inte det längre. För man blir ju tyngre när man är äldre, och när man är mindre så är det liksom, det är inte så jobbigt att så här pressa sig i vattnet. Det är inte farligt. Men det beror på vem man frågar. Ja. Såklart. Men
jag tänkte, när det är så mycket träning, det måste finnas, alltså för någonting vi pratar om här inom fotbollen är att det finns liksom inte tillgång till anläggningar.
Nej, det är det som är problemet.
Men det är inte alls fallet inom
simning. Det är ett jättestort problem. Ja. Det är, alltså, många av de simhallar som vi har runt om i Sverige, de håller ju på att falla ihop också. Det är liksom underhållet av simhallar är så extremt dyrt. Så att det är absolut ett problem på många ställen i hela Sverige.
Mm. Det är därför han är SSB, du vet, bostads Ilja Battelian. Mm. Det är ju det alla kommuner har problem med. Det är dags att bygga nya simhallar och så. Det finns inte pengar för det. Nej. Så de försöker ju resa pengar på annat sätt.
Ja. Men jag tror i längden är bättre att man satsar på att ni bygger nya simhallar som har bättre hållbarhet än de som är. Liksom. För det kommer bara kosta för mycket. Ju längre tiden går, desto mer pengar måste de lägga på att underhålla de här gamla simhallarna runt om i Sverige. Så det är bättre att man bara gör nytt. Det blir nästan billigare i längden sen, tror jag.
Men ser du det lite som en risk för liksom, simningen? Att det är så här, alltså att det nedgångna är så att det inte görs med investeringar?
Alltså man ska ju komma ihåg också att det finns ju ingen sport man egentligen måste kunna. Simning är den enda sporten man måste kunna. Folk måste ju lära sig simma. Mm. Så är det. Och det måste finnas tillgängligt för alla att simma. Och det ska vara tillgängligt för simskolan och man ska kunna motionssimma, tycker jag. För att liksom bibehålla den här simkunskapen. Och men det är också häftigt om man kan börja satsa mer på fler simklubbar ska kunna få mer träningstider också. För det tror jag är ett problem med många ställen runt om i Sverige, att de inte får de där träningstiderna som de kanske... Man kanske vill att deras ungdomar ska få ett eller två träningspass mer i veckan, men det går inte, för det finns inte de träningstiderna för dem.
Jag kan konstatera att samhället har svikit sporten, idrottsrörelsen. Det är det som är, oavsett vilken sport vi pratar om, simning, handboll, fotboll, hockey, alla saknar ytor och tillgång. Så att jag tror att det här är någonting som är akut. På riktigt akut, verkligen att lösa.
Vi behöver någon form av liksom idrottslyft i Sverige. Och jag menar, du har väl nämnt liksom... Var det liksom Rysslands exemplet?
Ja. Liksom det. Jättekonstigt att de var tvungna, eller det är konstigt att det är i Ryssland men inte här. Under VM så frågade jag, det är massa nybyggda områden och så, det är fotbollsplaner överallt och så. Nej, men om man bygger ett nytt område så utifrån så är det så här, x antal personer, då måste du bygga lekpark, fotbollsplan, utegym, alla de sakerna för att folk ska kunna röra på sig.
annars fick du inte bygga de här områdena. Och det är ju, om de lyckas ha liksom fattat, och det är inte riktigt här. Och med skolor och sådana saker. Så att det är ju...
Ja, det är ju... Nästan så borde det ingå en simhall till varje skola. Liksom.
Ja, men,
det
ja, alltså,
en idrottshall, behöver inte vara en stor
nej,
simhall.
Nej, en idrottshall, en liten simhall, idrottshall. Mm. Alltså, det, bygg det, för det, ja. Som du säger, du måste göra det.
Och vi har ju varit bra på det här i Sverige. Och har blivit sämre på det. Jag menar, idag, liksom, tänker, nya skolor, det har ju larmats om att såhär, väldigt många skolgårdar får inte ens naturligt solljus.
Det finns skolor utan skolgårdar.
Ja, exakt.
Om vi börjar där.
Exakt. Och sen så har vi, jag menar, om vi tar kulturen liksom. Vi är ganska duktiga på att lyfta den. I alla fall. Där har vi liksom 1%-regeln där. Mm. I liksom, det offentliga kring att ja, men, varje liksom, investering och byggprojekt ska lägga liksom 1% av det till kulturella investeringar och liknande. Men det är... Nu var det länge sedan jag var liksom involverad i kommunala detaljplaner. Men det alltså, motsvarigheten till liksom idrott och hälsa finns ju inte riktigt på samma sätt. Och det, ja, vi kan väl hoppas att vår nya idrottsminister lyssnar på oss.
Härligt! Du var, visst är det så, VM nästa år va? Eller till vintern? Nu
alltså nu är ju simning är det ju mästerskap hela tiden. Ja. Det är ju, simning är ju lite känt för att det är mycket tävlingar. Men det är extra mycket nu eftersom att alla tävlingar som sköts upp under pandemin
ska köras
blir av. Plus de tävlingarna som redan var planerade under den här tiden blir av. Så att det har ju varit lite inflation i simtävlingar ännu mer än vanligt. Så att det går ett VM-kortbana i december som jag inte är med på.
Nej,
så jag valde att jag hoppar en av 100 tävlingar.
Mm. Och då tror alla att jag slutar.
Ja, exakt. Ja, jag missar ett kortbana i VM.
Men det är långbanor som är grejen.
Ja, precis. Eller? VM i Fukuoka, Japan, går i juli. I nästa sommar, 2023. Sen är det OS i Paris. Mm. Så, och det här VM:et i Japan, det skulle ju ha gått 2021 egentligen. Så det har skjuts upp 2 år.
Är Paris det sista? Ser du slutet där? Eller är det, ser du bortanför Paris?
Nej, jag ser bortanför Paris.
Mm. Vad bra. Ja. Härligt. Tusen tack för att du kom förbi, Sara.
Tack så mycket.
Och tack lycka till med allt framöver. Man snackar ju så jävligt om honom att det här är en kille som har, ja men, kompetensen, kunnade alltihopa, men framförallt skallen. Mm. Att han fanns där redan från start. Men nu är det inte många matcher kvar för Ola Toivonen och jag tycker det är lite tråkigt. Och Ola, vad känner du? Känner du lite vemod nu när karriären typ är slut?
Ja, det är det väl. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, men nej, men allting har väl ett slut och det har väl känts under senaste 3 månader att man det krävs ännu mer av mig för att jag ska hålla den nivå som jag tycker mig själv är värdig, och det jobbet blir jobbigare varje dag eftersom jag inte spelar regelbundet då, och när jag väl ska vara redo så känner jag att jag inte, som sagt, håller den nivå som jag själv vill och som jag mig själv tycker är värdig då. Just därför så är det ett rätt enkelt beslut att ställa skorna på hyllan då.
Då det verkar vara kroppen som säger nej och inte skallen riktigt, med att drivet känner man ändå, ilskan och liksom viljan att vinna är bilden att du fortfarande har kvar när man ser dig på plan.
Ja, men det är väl den som tog mig genom att överleva så många år i Europa, att ingen skulle vinna över mig på träning, eller att ingen skulle vara bättre än mig på träning, ingen skulle få ta min plats. Det kvittade hur ont i kroppen jag hade eller en fot eller så. Jag skulle spela för jag var rädd att någon annan skulle ta min plats då. Och det kommer nog, även om jag slutar, så den som spelar tennis eller paddel eller schack med mig, den kommer jag fortsätta vilja vinna över.
Du kommer ihåg när, det är klart du kommer ihåg, men jag kommer ihåg när du kom fram, då pratade man ju om dels talangen Ola, men även då liksom skallen och att han kanske var lite för hetsig. Kände du att liksom ditt mentala kanske passade bättre utanför Sveriges gränser, att där blev du snarare en tillgång än att... Jag tyckte det var lite häftigt att du liksom nästan alltid på något sätt har gått din egen väg. Du har alltid liksom haft jäkligt stor integritet. Men att det kanske inte var
liksom helt acceptabelt i svensk fotboll när du slog igenom?
Jag vet inte, men det kändes väl som att utomlands så var det nästan, det var acceptabelt om man förstår, om du förstår vad jag menar. Och utomlands, speciellt i en sån klubb som PSV, så var du tvungen att vara lite envis, grinig. För det var många andra profiler i laget där som var likadana. Och det var en perfekt match för mig att komma ifrån Degerfors och Malmö och till PSV då, för det känns som att kravbilden var liknande. Degerfors med gubbarna som alltid tyckte att det var bättre förr och en uppfostran att vi yngre alltid skulle göra grejer för de äldre passade mig bra att komma till en stor klubb som Malmö där många titlar och så vidare, stora spelare. Och sen till PSV då. Så de tre första klubbarna där, det var en superbra utbildning för mig. Och så det kändes superbra.
Kan vi prata lite grann om din relation till Marcus Berg? För det är sällan man har sett ett anfallspar, tycker jag, mer synkare. Men det borde ni vara, för att det är några år ni har kamperat ihop också.
Ja, det blev nästan lite så här skrämmande om man tänker på hur mycket vi har spenderat tid ihop och så, men jag tror vi har lärt oss mycket av varandra faktiskt, och det är väl sådana här relationer som man letar efter på plan men som är väldigt svåra att hitta då. Men vi började väl när vi var 15-16 där uppe i skogarna och spelade med varandra i de här distriktslagen. Jag vet inte ens om distriktslag finns längre.
Jag tror att det finns.
Ja, det finns. Ja. Så men vi började där. Och sen gick vi vidare några gånger på så här pojklandslag och fortsatte U21. Han spelade i Blåvitt, jag flyttade till Örgryte, då var vi ju kompisar och hängde på fritiden också. Sen flyttade han till Gråningen och jag flyttade till PSV. Och sen slutade det med att vi spelade ett år tillsammans i PSV, jag tjatade innan om där. Vi hade ingen nummer 9. Och så spelade vi ett år tillsammans där. Och sen då på slutet av mitt i landslagskarriären där, då var det ju såklart att Zlatan skulle spela. Så då fick, det var en av oss som spelade hela tiden. Först var det jag och sen så var det Marcus. Och sen när Zlatan bestämde sig för att sluta så var det ett perfekt läge att vi båda fick spela ihop. Och det funkade ju superbra.
Och då måste vi ändå prata om målet mot Frankrike. Det blev ju eufori, ja. Såklart.
Jag hade perfekt vinkel från där jag stod också. Ja. Jag
satt ju på sidan där och när den kom, jag bara skrev, han måste skjut. Allt möjligt. Men kan du bara försöka ta sig igenom det? För det är ju en helt bizarr agerande utav Lloris. Hur snabbt?
Ett av många.
Ja. Men när uppfattar du liksom att han håller på att liksom ställa till det? Berätta oss igenom, för det var så jävla häftigt.
Ja, men jag tror allt börjar med en hörna för Frankrike. Och jag kommer ihåg att jag var arg på att Victor nickade den till hörna, tyckte jag var rätt onödigt. För då fick vi springa tillbaka. Så tror jag det lite reder ut den där hörnan efter många om och men. Sebbe som...
Ja, vad gör han där egentligen? Eller hur?
Jag vet inte. Jag tycker också att han är helt hjärndöd. Och
ja.
Bestämmer sig för att springa sina 60 meters löpningar för att pressa en målvakt som antagligen bara kommer skjuta upp bollen. Då. Men han tvingar han till sidan och Lloris, som ni sa, ett av rätt många misstag som en sån meriterad målvakt brukar göra under ett år. Så, sen rullar den ju rätt i bra fart till mig. Alltså bra speed och sen är det väl du då, David, som jag hör som skriker skjut tillsammans med 48.
Eller hur?
Ja, 48 000 personer till, så det var ju ingenting att vänta på. Sen fick jag ju en bra träff alltså.
Ja, men det är mycket kvar att göra. Ja, alltså, ja. Det är inte bara att rulla in den ska över Hugo också. Ja. Och sen träffa målet.
Ja, och skruven på den.
Den är så jävla mäktigt. Ja. Är det liksom just så här enskilt, alltså har du VM också som är fin. Alltså, men är det målet som sticker ut?
Nej, men det är väl den jag har nästan blivit förknippad med på något sätt. På senare år med landslagskarriären. Jag vet inte om det är många som minns, men där, när vi vann över Holland då 2011 inför en avgörande EM-kvalmatch. Det, personligen så slår ju det högre då, eftersom Holland hade ett så otroligt jävla bra lag. Det var, och så på Råsunda också, som inte finns kvar längre. Den arenan var ju helt otrolig att spela landslagsfotboll på med den stämningen. Och speciellt de här höstkvällarna, det var... Det var någonting speciellt då att få spela med landslaget på Råsunda.
Upplevde du att stämningen var tydligt bättre på Råsunda än vad den är på Friends?
Ja, jo. Absolut. Alltså, det kändes som att publiken satt på plan på Råsunda på något sätt. Den här ena långsidan där, den var häftig. Och sen ena kortsidan som var så jävla hög, kändes den som.
Mm.
Så nej, det var en fantastisk match där mot ett otroligt meriterat och högkvalifikativt Holland. Jag tror de ställde upp med Kuyt, Van Persie och Huntelaar i sin prime där. Då tänkte vi, hur ska det här gå?
Men det städades av ganska enkelt, eller hur?
Nej, enkelt. Jag vet inte hur många inlägg Mellberg och Majstorovic nickade bort under den matchen. Så nej, men det var väl tre fina mål med Kims frispark och Sebbes straff och så min vänsterdoja där då. Så det var en bra fest på natten där.
Ja, det har ju blivit några sådana bra här i centrala Stockholm ja. när ni har levererat. Du, vad kommer du sakna mest då nu när du lägger ner?
Nej, men att vinna. Det är ju en känsla som är... beroendeframkallande nästan.
Mm.
Jag sa det i någon intervju här förut, att gå till träningen och vinna en avslutsövning eller vinna ett spel och sen bygga vidare det och sen få avsluta veckan med och gå in för publiken och vinna och komma hem då. Det är ju någonting man har skapat under hela karriären och men sen samtidigt så får man glömma det och så är det alltid en ny match runt hörnet. Så nu när man vinner sin tennis- eller paddelmatch, då kan man leva på det lite mer dagar kanske.
Du, Ola, tusen tack för det du har gjort i landslaget och grattis till en fantastisk karriär för ändå säga. Nu har du några matcher kvar, men vi passar på och säger det lite grann i förskott.
Verkligen.
Super, tack så mycket.
Och tack för att du var med den här morgonen. Hej då, Ola Toivonen. Imorgon är bodden tillbaka. Tror att den blir lika matig som idag?
Det är svårt
svar.
Att toppa.
Ja,
det är
bra svar. Toppa. Mm. Bra svar där. Men jag tror att de kommer göra ett försök.
Ah.
Jag tror att Jesper är här. Han har fyllt år.
Okay,
Niklas Nemi är här.
Mm.
Ja, men han går in, alltså en del av hans födelsedagsvecka är att gå till jobbet.
Ah, okay.
Under 2 timmar sen går härifrån.
Det är starkt ändå.
Och från 7 till 9 som alltid på YouTube, Twitch och Dobb.one. Och sen så kommer den ju ut om några timmar idag och även imorgon efteråt. Mm. Som podd där poddar finns. Mm. Det var det hela.
Det var det. Kul.
Snyggt. Och vi säger god morgon. Nu ska jag gå och spela tennis. Hej då!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.